Adoptionerna i Finland har minskat stadigt i nästan 15 år. Samtidigt utreds internationella adoptioner i flera länder. Det här efter att granskningar visar att barn som har adopterats till västländer till och med kan ha blivit utsatta för människohandel. Du lyssnar på Nyhetspodden med mig, Alexander Bejar. Och den kommande kvarten frågar jag mig, varför minskar antalet adoptioner i Finland? Är det här en trend vi behöver vända på? Och vad är läget med de internationella adoptionerna i Finland idag? Ja, vi börjar här hemma. Adoptionerna i Finland är alltså på stadig nedgång. Sen år 2010 har antalet adoptioner nästan halverats. I fjol gjordes sammanlagt 252 adoptioner enligt statistikcentralen. Inte desto mer än det. Framförallt beror det här på att adoptioner inom familjer, det som också kallas för interna adoptioner, har minskat. Och det här till stor del tack vare den nya moderskapslagen som trädde i kraft år 2019. Den gör det möjligt för kvinnliga par att registrera båda partnerna som föräldrar till ett barn som föds genom fertilitetsbehandling. Det är främst bland samkönade par som den här interna adoptionen har minskat. I Finland är det adoptionsnämnden som övervakar och beviljar adoptionssökande tillstånd till både inhemsk och internationell adoption. Alltså ger grönt ljus ifall du vill adoptera. Ordförande för adoptionsnämnden Irene Persinen-Hentula, vad tror du att den här sjunkande trenden beror på?
Det kan ses som en tvåsidig fråga. Att det mest viktigaste är att adoption bör vara för barnets behov. Och om det menar att det finns inte så många barn som behöver adoption, det är positivt. Och vi säger att det är ingen motivation att öka antal adoptioner utan den här behov som barn verkligen har. Men om det menar att barnen inte får familjer eller att man inte hittar familjer till de barn som behövs det, då kan det vara en negativ trend också. Och det som vi vet är att de barn som idag behöver adoption är för det mesta barn som har speciella behov. Och det också om man tänker Finland som en adoptionsland, vi har inte så många familjer som har möjlighet att adoptera äldre barn eller barn som kommer i syskongrupper. Men som jag sa, det viktigaste är att förstå att adoptionen behövs för barnens skull. Det är alltså inte frågan om familjens behov på det sättet att antalet adoptionen borde reflektera barnens situation och den om adoptionen behövs.
För oftast när man ser på så där statistik och kurvorna pekar neråt så ser man ju det oftast som liksom en negativ sak. Men du menar att man behöver, det finns kanske inte ett behov av att vända den här trenden?
Jo, och man måste se det här båda sidor av den här saken. Om jag tänker på situationen internationellt, man måste respektera den där subsidiaritetsprincipen. Och på det sätt att det är barnets rätt att få sina närmare möjligheter och används och att den, också att den princip att biologiska familjer har stöd att hålla sina barn. Det är viktigt att respektera.
Ja, internationella adoptioner då. Ungefär hälften av adoptionerna i Finland i fjol var internationella adoptioner och främst adopteras barn från Thailand och Sydafrika till Finland. De internationella adoptionerna har debatterats en hel del i Norden och Europa de senaste åren. Patrik Lundberg är journalist på svenska Dagens Nyheter och han var för ett par år sedan med och gjorde ett stort grev som kunde avslöja en hel del oegentligheter då det kommer till just internationella adoptioner i Sverige.
Vi hade ju hört talas om rykten kring oegentligheter kopplade till adoptioner till Sverige och till stora delar av Europa. Men vi vill gå till botten med de uppgifterna. Och det kan vi bara göra genom att söka upp ursprungsfamiljerna. För det är de enda som verkligen kunde berätta vad det var som egentligen hände. Och i land efter land som vi besökte och träffade de här biologiska föräldrarna så kunde de vittna om att det inte alls var som det stod i papperna, att de var för fattiga eller att de ville lämna bort sina barn, utan i flera fall så hade det tvärtom varit så att de hade blivit lurade eller till och med bestulna på sina barn. Okay. Och vi kunde belägga att det handlade om hundratals fall som vi gick igenom, men på ett större plan eventuellt tusentals fall. Vi fick ett enormt genomslag. Det var så många som diskuterade den här saken som tidigare, åtminstone i Sverige, hade handlat om att vi ville göra något gott. Att man inte bara skaffade familj utan man också då räddade barn från svält och fattigdom. Och det är ju en tradition vi har haft ända sedan vi tog emot de finländska krigsbarnen, att vi gör något gott.
Platsen är Vasa station och tiden är februari 1942. Det är bitande kallt och den lilla sexåringen drar ner skinnmössan ännu djupare över öronen. Nu skulle han få göra till första utlandsresa till Sverige.
Men sen visade det sig också att svenska mellanhänder hade varit inblandade och kanske till och med varit en del av de här oegentligheterna. Så det skavde verkligen på vår självbild, vilket gjorde att vissa tyckte att det var en bra granskning att det kom upp till ljuset, men andra tyckte att det där är inget vi ska rota i.
Och då till avslöjandet i Dagens Nyheter idag som skapar rubriker.
Det gör det. Ungefär 2000 barn blev ju på 70- och 80-talet adopterade från diktaturens Chile till Sverige. Och idag berättar Dagens Nyheter att de tagit del av brev som visar hur svenska nazister då samarbetade med Pinochet och hans utsända konsul här i Sverige.
Och tillsammans skulle de då bättra på diktaturens skamfilade svenska rykte. Och en del av det arbetet blev just att skicka hit till Sverige barn för adoption. Barn som då enligt deras granskning i vissa fall helt enkelt stulits.
Men hur är det liksom, jag funderar, hur är det möjligt att det går så här?
Grejen är att med åren så var det fler par i Sverige, eller i väst, som ville bilda familj via adoption än vad det fanns adopterbara barn. Eftersom i den så kallade tredje världen blev det ju faktiskt bättre år efter år. Så färre barn blev tvungna att bli bortlämnade för adoption. Mm. Så som en adoption ska gå till. Sen stärktes det också lagstiftningen på det området. Så då blev det en fråga om utbud och efterfrågan. Och pengar blev en betydande del av det här systemet. Och när det finns pengar och när det finns barn så kan dåliga saker hända.
Mm. Okej, så det fanns liksom, det fanns en hel del saker som nystades upp där. Vad ledde det här grevet till sen?
Det här granskningen ledde till att den socialdemokratiska regeringen 2021 sjösatte en statlig utredning för att titta på hur adoptionerna hade gått till i Sverige mellan 1950-talet fram till idag.
Ja.
Och den utredningen skulle vara tvåårig, men den pågår än idag och har fått förlängning. För det tar så lång tid att gå igenom alla adoptionsakter för att se om det fanns en systematik i de här oegentligheterna. Och när jag pratar om oegentlighet så låter det kanske inte så farligt, men vi pratar om misstankar gällande barn som har till exempel blivit dödförklarade vid födseln men sen dykt upp 40 år senare i Sverige. Så det är väldigt grova brott som misstänks. Vi pratar om till exempel i Chile så utreds det som brott mot mänskliga rättigheter och likadant i Sydkorea.
Ja. Patriks grev ledde till en diskussion om internationella adoptioner också här hemma i Finland. År 2021 sa Irene Persinen-Hentula i en intervju till Yle att det finska systemet fungerar på ett annat sätt än det svenska och att risken därför är mindre för just oegentligheter i Finland. Men det gick inte att utesluta.
Samma år, år 2021, valde Nederländerna att stoppa all internationell adoption efter att en statlig utredning visat att adopterade barn har blivit köpta eller stulna av sina föräldrar. I Norge pågår för tillfället en statlig utredning för att granska de internationella adoptionerna, och medan den här pågår så föreslår man att all internationell adoption borde stoppas i Norge. Danmark och sin sida stoppa all internationell adoption i början av året, och där diskuteras nu istället ifall man kunde öppna upp för den igen. Men hur ser läget ut i Finland idag då, Irene Pärssinen-Hentula, ordförande för Finlands adoptionsnämnd?
Om jag tänker på oss i Finland, det viktigaste är att vi får den här informationen från andra centralmyndigheterna, vilka risker de har sett, vilka problem de har sett, så att vi kan i Finland också ta det här som exempel och som punkter som vi ser att är det här också problem för oss. Det är klart att för oss, vi kan inte göra direkta och snabba konklusioner av information som kommer från andra länder. De kan vara gällande länder som vi inte har arbetat med eller kontakter som vi inte har arbetat med, men det kan också gälla samma kontakter, och vi måste studera den här informationen i vår egen arbete som adoptionsnämnden har. Någonting som är skillnad till andra länderna är på grund av det mindre siffror av adopterade i vårt land. Vi har inte haft massor av adopterade som har haft stora problem med sina dokumenter. På det sättet, vi har inte haft så många exempel av det där problem.
Har Finland gjort tillräckligt för att ta reda på hur det ser ut med de finska internationella adoptionerna?
Ja, det är en viktig fråga. Adoptionsnämnden har diskuterat i vår plenum. Vi har en plenum där alla adoptionsaktörer är med, och vi alla har den här åsikten att vi är positiva mot en sådan utredning och färdiga att stödja i det. Den är besluten av ministeriet, alltså det är inte besluten av adoptionsnämnden. Den kan inte göra ett utredning av sitt eget arbete, inte heller. Alltså det är väldigt viktigt att om sådan finns, då kommer den från en utomstående, någon som är utomstående av adoptionsverksamhet. I det social- och hälsoministeriet har gjort en liten, man kan säga inte utredning, men en förutredning om situationen. Och har beslutat också att följa de här utredningar i andra nordiska länder innan att göra sitt beslut på saken. Men vi är alla, vi ger vårt stöd till den om den börjar.
Så i Finland har man inte gjort någon större utredning, men adoptionsnämnden säger att man är beredd att göra en sån ifall ministeriet vill. Patrik Lundberg på Dagens Nyheter säger ändå att han ser vissa likheter mellan diskussionen i Sverige och läge i Finland.
Alltså, myndigheter och regeringar gillar att säga att det inte finns fram till att det kommer fram att det finns. Det jag kan se i vår granskning är ju att finländska adoptanter eller adoptivföräldrar adopterade ju från i princip samma länder, samma barnhem, samma regioner där det fanns oegentligheter. Det är ju inte ett bevis för att det finns. Däremot så är det en indikation och någonting som Finland borde ta på allvar.
Vad borde man göra då?
Jag kan se att i länder som har tagit det här på allvar och utrett saken och gått till botten med vad det var som egentligen hände, om det fanns någon systematik i de här olyckorna i verksamheten, så borde man ju titta på det, framförallt för att de här adopterade som idag i många fall är vuxna ska få veta att min adoption har gått rätt till. Och i ett internationellt perspektiv så är det ju faktiskt massa människor där ute som har blivit av med sina barn på på ett sätt som till och med kan vara illegalt. De människorna förtjänar ju också sina rättigheter. Mm.
Tack också till Patrik Lundberg. Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar. Tekniken var Mikael Andersén och producent är Lukas Dahlström.